Då säger vi hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt, detta 190:e avsnittet av Offsides podcast, tror jag, med mig, Anders, och min kompis här, Johan. Du är lite krasslig i halsen, Johan, och det är kallt ner i källaren, men det ska vi inte stanna kvar vid.
Nej, nej, det är inget som hindrar oss. Nej. Får jag rivstarta med...
Är det på spåret?
Nej, men det gränsar dit. Mm. Det är inte lika ambitiöst med någon resa, men... Någon gång när vi hade något sånt här fotbollsquiz så fick jag en liten fotbollsgåta över bara. Och sen har jag bättrat på den lite nu för att den ska kunna hålla. Jag kör den direkt så, bara för att testa så att du kommer igång här. Nu kör jag igång här.
Vad är det för upplägg? Jag vill gärna veta.
Ja, du ska få veta. Du ska lista ut vem jag är. Jag låtsas nu vara ett fotbollsnamn. Mm. Och så kommer jag ge ledtrådar.
Ruffan Isoy.
Är det fel? Mm. Nu har du gjort en gissning. För att det ska bli begripligt så har jag kört samma poängsystem som en snabb på spåret resa. Så jag börjar på 10 poäng och så blir det lättare och lättare då. Mm. Du ska lista ut vem jag är. Vem är jag?
Då ska jag ta fram penna och papper här så att jag kan vara med och tävla. Ja.
Vem är jag på 10 poäng? Jag har slutat med fotbollen 2 gånger. Men nu laddar jag för ny comeback i en liga där jag aldrig tidigare har spelat. Mm. 8 poäng. Mm. Jag skrev på ett 6-årskontrakt med Bayer Leverkusen 1999, men lyckades aldrig riktigt i Tyskland. En jordbävning fick fart på karriären och 2002 utsågs jag till VM:s bästa unga spelare.
Oj. Jävlar alltså.
Vi kör då med Anders Vondas här nu kan jag se. Men att det är samma. Skulle han ha en gissning så håller han inne med den. Så att lyssnarna får tävla. Vill du höra 6 poäng?
Ja, jag kan inte.
Mm. Mm. Det blev totalt 157 landskamper. Men fotbollslivet har inte alltid varit lätt. Jag har talat öppet om mina depressioner. Några italienare hängde mig i Göteborg. Trots att jag inte var där.
Fan, detta är för jävla skit.
Den är nog lite klurig.
Ja, 4 poäng.
Mm, 4 poäng. I den match som skulle ha blivit min sista 2014 vann jag ligan. Sen gjorde jag comeback, men fick inte nummer 10 eftersom Giovanni Dos Santos hade tagit den. De 3 sista bokstäverna i mitt förnamn är samma som de 3 första i mitt efternamn.
Jag ger upp.
Ja, lyssna nu. Du kommer inte leda dig till vem vet mest titel. Den här inställningen. Get in there.
Nej.
2 poäng. Jag har varit utlånad till Everton. Men nådde mina största framgångar hemma i den amerikanska galaxen. Jag kritiserade en känd lagkamrat i en bok. Men numera har jag och Beckham inga problem. Ska han kamma noll?
Vänta det där.
Galaxen var...
Ja.
157 landskamper.
Donovan. Är det?
Är det en gissning?
Ja.
Det är rätt!
Fan.
Ja, men du tog den. Bra!
Ändå 2 poäng. Ja. Någon typ av heder i behåll.
Ja, men det blev i alla fall rätt svar.
Otroligt alltså.
Ja, men den var nog rätt svår.
Ja, men nu när jag har skrivit ner här alla ledtrådarna och så, absolut. Mm. Du borde ju kunna ta den tidigare.
Fast det är inte, kanske varit rätt mycket under radarn här hemma att han är jag comeback nu.
Ja.
Han gör nämligen comeback då i Mexiko.
Bayer Leverkusen och Donovan hade jag inte en susning om att det var...
Nej, han var ung när han kom dit. Uh-huh. Och sen jordbävning var ju earthquakes då. Uh-huh. Där det började hända grejer. Och sen var han ju väldigt bra i VM 2002. Där hela USA var bra, egentligen. Och så Don och... Ja, Galaxen och så.
Gud, Johan.
Ja, att han blev hängd i Göteborg då. Den trodde jag kanske. Den var lite intern, jag tänkte jag. Vi har haft en liten kortis om i tidningen. Det var när Milan var här. Och så hade vi, Milan var här för att spela en sån här jippomatch mot kanske Barcelona, jag kommer inte ihåg. Och så hade vi en liten intervju med någon som jobbade på hotellet där Milan bodde. Mm. Och som berättade att när han hade städat i allrummet så hade Milan lekt hänga gubben där. Och att rätt svar på hänga gubben var Landon Donovan. Och det var han som blev hängd på teckningen.
Ja, det var kul men det var svårt.
Det var svårt.
Ja, men jag tror att den genomsnittliga lyssnaren högg den innan jag gjorde.
Ja, men den var kanske lurig. Ja, vi får se. Lyssnarna får väl höra av sig.
Ja. Men vi säger så då att vi gör det här avsnittet i samarbete med C More. Och till helgen avgörs gruppspelet i Svenska Cupen. I den tredje och sista omgången möts bland annat IFK Norrköping och Örebro, AIK Halmstad, MFF Brommapojkarna, Sirius IFK Göteborg och Elfsborg Hammarby. Allt detta kan man säga med C-mores standard sportpaket. Med standard sportpaketet kan man dessutom se C-mores alla filmer och tv-serier och favoritprogrammen från TV4 utan reklam. Gå in på cmore.se för att läsa mer.
Mm. Jag såg ju Helsingborg ladda.
Ja, i Örebro.
I Örebro. Ja. Jag var i Örebro av privata anledningar. Ja. Och hamnade på samma restaurang som HIFs ledarteam dagen före de skulle möta Örebro.
Fredagskvällen då?
Fredagskvällen, ja. Mm. Får ju säga att det är ett ganska profilstarkt ledarteam för att vara en superettaklubb. Känner inte igen alla, men Tre Gringos var väl ändå Kristoffer Andersson, Sven Andersson tillbaka igen. Och Reine Almqvist. Mm. Det är namnstarkt.
P.O. Ljung är väl kvar?
Jag såg inte honom. Men de hade alla sina overaller på sig, så de var inte så inkognito. Men väckade laddade väldigt lugn och ro. Sen blev de väl besvikna när de inte... De hade 1-0 länge. Mm. Och så tror jag Örebro kvitterade 94.
Hade de en stor stark på bordet?
Inte sig. Vad jag såg. Nej. Jag tyckte det såg proffsigt. Väldigt proffsigt och städat ut.
Bra. Ja. Ja, jag var på konsert i helgen, Johan, och såg Belle & Sebastian i Göteborg.
Vad säger att det var lite otippat?
Det får man nog säga att det var. Jag tror inte att jag har lyssnat på mer än en eller två låtar under åren med Belle & Sebastian. Men min frus kompis känner en i bandet. Det är bara kompis med Stevie som är en av grundarna till det här. Får man säga att det är skotska indie-pop-bandet som grundades 96, tror jag. Och så vi fick lite gratisplåta och gick på det här. Och det var väl en 3 av sci-flaggar och 5 möjligen, ska jag väl dela ut i betyg. De som gillar Belle & Sebastian tror jag skulle kunna ge det säkert en 4. Glatt, ja. Svängigt och ja. Piggt humör. Mycket, ja. Mycket dansande människor i publiken.
Bra stämning i alla fall.
Ja, absolut. Ja. Och när man tänker på Belle & Sebastian så kanske det är fler som tänker på filmatiseringen av Nick Hornbys bok High Fidelity. Där det är precis i början så är det ju
Jag vet inte vilken scen du tänker på.
Jack Black då, som kommer in i skivbutiken.
Den störigaste av karaktärerna, det får man Barry.
Precis. Han kommer in och sliter ut kassetten som spelas när han kommer in i den här skivaffären. Som är då med Belle & Sebastians senaste, rätt stillsamma, lite melankoliska indie-poppen. Och ersätter den med Katrina and the Waves låt, vilken är det?
Walking on Sunshine. Walking Sunshine, inte lika stillsam.
Med högsta volym, går och dansar runt där och så. Och indie-killen då, Dick, han blir ledsen, men Jack Blacks rollfigur Barry kallar bara Belle & Sebastian för Sentimental Sad Bastard Music. Och,
det är en bra scen.
Ja, men för väldigt många, och för mig då som inte hade en relation till Belle & Sebastian, förutom att man visste att det här var det här Glasgow-bandet och så, så blir det ju en lite orättvis bild kanske av Belle & Sebastian. Och jag gissar att de själva inte var skitnöjda på ett sätt med att bli rätt dissade i den här. Samtidigt så var de med på soundtrack, det var väldigt många som inte hade koll på Belle & Sebastian, som kanske faktiskt till skillnad från Jack Blacks karaktär gillade det de hörde och började utforska och kanske köpte en platta eller gick på en konsert.
Ja, huvudrollsinnehavaren, alltså John Cusacks figur, står ju inte direkt upp för Belle & Sebastian när han river ut. Han tycker bara att Jack Black är störig, men säger att jag vill inte lyssna på Belle & Sebastian, just I just want something I can ignore, säger han. Vilket ju inte heller är så snyggt.
Nej,
det är
ytterligare en Disney.
Det är väl mest den stillsamma Dick som är ledsen.
Men det får jag ändå att tänka på hur bandet själv upplevde det här, den här scenen. Och det får mig att tänka på att ibland kan det vara så att någon person i idrottsvärlden eller i fotbollsvärlden får ett rykte som är orättvist egentligen. Och i det här fallet så är det kanske lite orättvist mot Belle & Sebastian.
Du menar för den breda massan?
Ja, precis. Så. Och som man sen kanske får sota lite väl länge för resten av sin karriär. Och en uppenbar sak där, om man skulle göra någon typ av liknelse, är kanske Berang Safaris inkast. Att när man tänker, väldigt många, om man inte är MFF-are,
eller Basel.
Eller Basel-supporter. Så tänker man kanske på Safari. En av de första saker man får upp i sitt huvud är det här inkastet som kostade sen honom faktiskt en landslagskarriär.
Mm.
Han var en petad
mot Holland borta.
Och han kom aldrig riktigt tillbaka i landslagssammanhang efter det. Sen har han haft en jättefin karriär utöver det här inkastet som folk kanske glömmer bort. Men det är lite det som är synonymt, precis som Belle & Sebastian. Många tänker på scenen i High Fidelity. Safari, många tänker på inkastet.
Ja.
Så funderar, har jag fler sådana? Safari är ju lite väl lätt kanske att ta. Och så tänkte jag på Francis Jeffers. The Fox in the Box.
Kallades han så?
Ja, det vet du.
Ja, men jag minns ju att jag var glad när Arsenal värvade Jeffers.
Ja, det var ju speciellt. Alltså, han slog igenom Everton som 16-åring. För övrigt är en 81 som jag, det känns helt osannolikt. Han är 30, fyller 37 år. Känns helt sjukt faktiskt.
Men samtidigt såg han väl ut lite som 37 även när han
Ja, lite så. Han hade lite The Office look.
Ja, det får man säga. Ja,
lite förvirrad så. Men han debuterade som 16-åring i Everton och gick något år senare till Arsenal för en otrolig summa på den tiden. Det var 10 miljoner pund när Wenger värvade honom. Jag tror det var 2000 eller 2001.
Ja, det kändes ett tag som, för ett tag var det ju väldigt mycket kritik mot, vad ska man säga, Arsenals internationella lag. Mm. Och de har en match helt utan engelsmän och så. Nu är det väl ingen som reagerar att det svämmar över av utlänningar. Men då minns jag, och särskilt när Arsenal blev bra, att det var en del lite så old school kritiker som tyckte att så här, vad händer med våra unga? Kändes det lite som att egentligen ville han varken värva Richard Wright eller Francis Jeffers, men att det var lite ett sätt att titta, vi kan visst ha engelsmän, ja, och båda var kassa.
Ja, just det. Och han fick ju en hyfsad start i Arsenal, får man ändå säga. Han gjorde något mål i någon FA-cup-semi eller någon Liga-cup-semi rätt tidigt och så. Och folk trodde ändå han big ticket.
Ja, det är roligt med, för vi tar ju de första intrycken i någon podd där. Mm. Min gamla Arsenal-kompis vet jag gick på de där första intrycken. Jag kommer ihåg att han hade som password till sitt hotmail Francis Jeffers är kung. Det är många som hade utat, och Marcus, Liverpool Marcus som du har träffat, så fortfarande han kör med Titti Camara som han trodde skulle slå hårt i Liverpool, där man är lite för snabb på och som man sen får leva med.
Men sen så gick det inte så bra. Samtidigt som jag kommer ihåg det, Arsenal var ju ett annat Arsenal i början av 2000-talet. Det var ju liksom bara något år bort något år bort till The Invincibles och sådär. Och han konkurrerade ju ändå med Henri och tror jag var Wiltord precis när han kom. Och det var inte så lätt och han fick sitt, ja, precis, fick sitta allt mer på bänken. Och sen så blev han utlånad till Everton och sen så blev han utlånad till Charlton och sen skrev han på för Blackburn. Och det bara blev en rätt sådär fallande spiral för honom. Och som slutade i Accrington Stanley 2013, la han av med fotbollen.
Så där.
Och då var han inte så gammal, alltså då var han ju typ 32 år. 33 när han la med fotbollen. Man hade ju väldigt mycket skador och det kan man ju nästan gå tillbaka hela tiden till, ja, redan innan han gick till Arsenal, då hade han någon lite större skada.
Ja.
Men vad jag tänker på med Fox in the Box i det här Bell & Sebastian-sammanhanget är att han får också lite grann lite oförtjänt, alltså på ett sätt kan man säga att det fanns ett misslyckande när man ser tillbaka på den här karriären. Samtidigt så var det kanske jävla lyckad karriär. Han var kanske inte bättre. Han hade kanske en kropp som inte riktigt höll för att spela på en högre nivå. Och ändå fick han den här, nu har jag läst intervjuer efter att det visade att han har bränt alla pengarna och sådär. Men, jag tror att han är tränare i Evertons akademigäng nu. Så att han är inte helt ute på gatan, om man säger. Men han får ändå på något sätt symbolisera. När man tänker på Francis Jeffers så tänker man, fan, outlöst potential. Det är det första jag tänker på. Jag tänker inte på att han var Fox in the Box, att han var jävligt bra, utan den här outlösta potentialen. Och det är kanske en lite krystad liknelse till det här Bell & Sebastian-exempel som jag tog tidigare, men det finns någonting där.
Frågan är väl, du är inne och spekulerar här lite, är det ouppfylld potential eller är det också att han kanske inte riktigt hade det? Sätt är det ju bekvämt för de här som, vad hände, han var ju så bra. Att alltid kunna säga att det var, hade det inte varit för den där skadorna eller den konkurrensen.
Ja, men det är ju det jag lutar åt, att det är lite orättvist mot Francis Jeffers att säga det, att det kunde blivit så mycket mer om man bara hade gett hjärnet och så, som man kanske tänker om man inte har läst in sig på Francis Jeffers. Men jag tror mer att jag lutar åt att han ska vara rätt glad för det. Precis som Bell & Sebastian ska vara rätt glada för att de fick vara med i High Fidelity.
Ja, men viktigaste frågan då, lyssnar Francis Jeffers på Bell & Sebastian?
Det tror jag inte.
Dags för mitt ligasvep, höll jag på att säga. Det har jag ju aldrig. Och det tänkte jag inte ha nu heller. Utan jag tänkte landa i Italien. Om man är illojal och inte riktigt följer något storlag som jag, så kan man ju kosta på sig lyxen att vända blicken mot där det känns intressant för stunden. Och konstaterar vi då att visst kan det finnas spänning på olika sätt i många av de stora, och vi ser att det finns stories att berätta om att Hamburg kanske åker ur och Freiburg har ryckt upp sig i Tyskland och City är grymma i England. Men av de stora så är det lätt att se att det ändå finns någon spänning om titeln. Bör väl vara Italien. Mm. Därför har jag då allt mer börjat lite gravitera mot Serie A på senare tid, där då Juventus och Napoli har ett slag, och kanske kommer de ha ett slag ända in på mållinjen. Nu är det ju spännande i och med att Juventus fick sin match uppskjuten i helgen, medans Napoli vann måndagskvällen klart, och har nu 4 poäng till godo på Juve, en match mer spelad, men lite stressat kanske i Turin. Napoli förresten, såg du att de det reagerade jag starkt på. De värvade ju alltså Rvoje Milic. Minns du honom ens?
Jag minns lite grann från Djurgården, va? Slutet på 2008-2009.
Mm. 9-10 tror
9-10.
Jag.
9-10.
Och då, för oss som minns Djurgården 2009-2010, eller den perioden, minns väldigt stökiga år. Mm. Jeglec och Zoran Lukic var tränare, och Zoran hoppade av och Steve Galloway kom väl in, den gamla hjälten. Mm. De enda som egentligen höll måttet där var väl mediegänget. Med Riedel och Wille Bäckström och Pedda P.
Det var länge sedan jag hörde hur lät han nu.
Just då fick han ju verkligen visa prov på det. För då var det ju mycket att vi på Expressen och Aftonbladet ringde på olika slags kontroverser som hade varit. Djurgården höll ju på att åka ur någon säsong. Och hade, Tony Milic var där, låg de ett tag riktigt risigt till. Då hade det ju varit lite gurgel och sånt där. Men det var ju sällan några problem med Riedel.
Hur lät han då?
Bråk. Det var nyheter för mig. Kan man få kolla med Milic här och nummer har. 073. Pedda lite efter, lite sen, ska hålla ett studioprogram. Så, och länge som man såg någon bra match nu. Alltså. Jag älskar de killarna. Alltså. Och så Wille Bäckström som styr ihop allt. Och länge sedan Djurgården spelar sjukt bra nu. Alltså. Ska ni vara här? Här ska vi vara. Ja, underbart. Och det var de var enda som höll måttet. Mm. Det var ett kast Djurgården då. Och Milic hade stora problem med, kom jag ihåg, med attityden. Stefan Alvén var väl sportchef där ett tag. Och jag tror att om de stängde av Milic, eller om de enades om en timeout för att han helt enkelt upprepade gånger hade brutit mot vissa regler. Mm. Gjorde väl kanske en 30-35 matcher, men lämnade ju, han var ung också, så han kanske inte var helt mogen eller färdig. Men när han lämnade så var det nog få av oss som hade tittat en del på Djurgården då som tänkte att här har vi en kille som kommer sluta med en scudetto en dag. Men det kan han alltså göra nu, och för dem ser det kanske inte så konstigt ut, för han har ju då, han har ju inte gjort någon dundersuccé, men klubbadresserna senaste tiden är ju Fiorentina och han har varit i Olympiakos. Men där har man verkligen sådär, som vi också har pratat om, där man någonstans har en bild av någon och på ett helt annat ställe är det en helt det annan bild.
Det kan
ja, exakt. Sådär. Och jag vet inte, vad har vi för, om vi håller oss till utländska spelare som har varit i Allsvenskan och som därefter har nått otippat långt med sin fotboll?
Ja, jag tänker på McDonald Maria.
Just det.
Ja, kenianen som ju lämnade, var det Enköping för Helsingborg typ 2006?
Det och, låter som att det kan stämma.
Ja, och gjorde väl en typ av succé faktiskt i Helsingborg på något år. Och sen så drog han till Parma innan Parma var riktigt på dekis. Och sen blev det inte. Och var där i ett par år. Sen tillbaka till Parma tror jag. Och nu så tror jag att han är Oviedo i Segunda i Spanien.
Ja.
Men var ju en väldigt sådär stark fysisk central mittfältare som, som var rätt förtjust i.
Och att det gick ganska snabbt där från att han var i HIF och så när man tittade nästa gång så var han någon helt annanstans.
Ja, visst. Absolut. Jag tror att han var ännu en av alla de här spelarna som spelagenten Patrik Mörk har haft men har förlorat. Det är många där.
Det går ingen nöd på Patrik Mörk.
Nej, det tror jag inte.
Atiba Hutchinson.
Just det. Också med ett förflutet i Helsingborg, va?
Ja, Öster var ni också. Ja. Jag är alltid nervös att glömma Öster. Du vet. Det är inga är snabbare på talenterna än vad Öster-fansen är.
Det var inte sant. Ja.
Och, även om man tycker att så här, nu var vi lite snälla mot Öster så har det blivit något litet fel.
Ja. Det finns ett par stycken Öster-konton på Twitter som också är sådär att en gång i veckan så bör de följa mig. Samma konto, år efter år, vecka in och vecka ut. Alltså, det är som att ja, de vill markera.
Då säger vi nu bara så klart för sig att Tibba Hutchinson spelade också i Östers IF. Och det var ju fint.
Fin klubb.
Ja.
Ja, nej, men han är väl Besiktas, till och med lagkapten i Besiktas, tror jag.
Ja.
Jag tror faktiskt det.
Afonso bör man kanske nämna också. Han var ju lite lurig med honom, för han var ju så bra redan i Allsvenskan. Det var väl kanske Hutchinson med, men Afonso var det ju över ganska lång tid. Mm. Men det var ju ändå efter det. Han både hade någon slags målrekord i Heerenveen och fick göra en A-landskamp för
Nobbar
Brasilien.
Nobbar ut Patrik Elmander i ÖIS.
Ja.
Vad han gjorde där egentligen?
Det nämns ju då i numret som är ute nu, i kultnumret, med, där vi försöker kasta lite ljus på Afonso Paulinhos allra första framträdande på en fotbollsplan i Sverige. Och de var då provspelare för ett kontrakt och fick spela med ÖIS B-lag, eller om det var U-lag. Och mötte då mitt gamla lag, Motala AIF, och deras B-lag. Ja, och vann med 15-0. Mm. Och om det var Paulinho gjorde 7 och Afonso 5 eller någonting sånt. Så då intervjuade vi då 3 personer, Paulinho själv, som på allvar tyckte att det var en av hans karriärs viktigaste matcher. Mm. Att det var en lite sådär vägval som man kunde ta efter det. En mittback i MIF som berättade att det var tufft. Och då Patrik Elmander då, som också var forward och som hade ett helvete att få bollar för att brassarna passade mest varann. Mm. Tobias Regnell på Offside kom in här nu på morgonen och sa att han hade läst i spanska medier att och frågade dig, stämmer det att Mbappé är lite mobbad i PSG? Jag läste i spansk media att Neymar och Alves inte passar honom. Du trodde väl inte riktigt på det? Nej. Jag tyckte att det lät väl oseriöst,
ja,
på den
nivån. Men Tobias menar att det fanns statistik då som de här spanska medierna har tagit fram som visade att han typ inte fått en enda passning på offensiv planhalva av Neymar.
Ja, det låter ju anmärkningsvärt. De skulle då känna sig hotade av honom. Nej, det låter inte bra. Elmander då fick inte en enda passning enligt honom själv, att Afonso och Paulinho spelade för kontrakt och därmed passade de bara varandra. Mm. Men tror du han var arg över det? Nej, jag förstår det.
Soligaste.
Ja, spelande. För de tog ju hans plats då, han blev utlånad sen. Och sådär. Men det gick även bra för Patrik Elmander. Mm. Sen, var var vi någonstans? Ja, det var apropå Afonso.
Ja, och så är Egoren, kanske man ska nämna. Mm, ändå.
Som hamnar i ett bra Villarreal då efter Hammarby.
Och är ute och solar sig i glansen i Europa i lite tag. Sen kommer han hem till Sverige igen.
Och gick inte lika bra inte i AIK då.
Nej, precis. Sen finns det då omvända kanske. Där ska vi bara nämna de här Peter Crouch och Sheringham som man brukar ta upp då, som har varit på plats.
Just det, på väldigt låg nivå.
Ja, på väldigt låg nivå som man inte riktigt har haft koll på.
Just det, Dennis Wise var i Grebbestad va? Mm. Och vad var det, Crouch höll till i Hässleholm eller något sånt där?
Hässleholm eller var det Eslöv? Hässleholm eller Eslöv?
Det var i Skånes hillbilly-trakter.
Ja, det enda jag minns från den tiden. Han nämner ju det i sin självbiografi, Crouchy, att han blev väldigt förtjust i plankstek. Under sin tid i Sverige.
Ja.
Barnäs och så mycket mos som hade varit i ugnen.
Inget fel i det. Ja, nu försvann vi iväg lite och det är trevligt när vi gör det. Men jag gick ju in här för att vi pratade lite om toppstriden i Serie A då.
Just det.
Och där Napoli, det blev väl också ännu viktigare. För Napoli åkte väl ur Europa League mot Leipzig. Så inte ut på uppställningen som de kanske gav den högsta prioritet. Utan de går verkligen för Scudetto nu då. Och Juventus står ju lite med ryggen mot väggen efter 2-2 hemma mot Tottenham. Mm. Lämpligt nog då. Jag vet inte om du har sett det, men så ligger det alltså en Juventus-serie ute på Netflix nu.
Jag har suttit med fjärrkontrollen och varit nära att trycka på play där flera gånger, men känt att är det så bra egentligen? Men sen så har jag hört dig lite här, ikväll kommer nog det nya avsnittet av den här Juventus. Fan är detta?
Ja, det är alltså ett upplägg som är ganska klassiskt, att de följer då Juventus, ett dokumentärteam. Det här är en Netflix-produktion. Det känns ju väldigt mycket som ett samarbete mellan Juventus och Netflix. Mm. Men de startade i augusti förra året, det vill säga när säsongen ska dra igång. Och tar lite avstamp i deras förlorande Champions League-final mot Real Madrid. Och så ska man då följa dem över säsongen helt enkelt. De la ut 3 avsnitt först och det har fortfarande inte kommit några fler. Men det är kronologiskt, så när 3:e avsnittet slutar så är vi vid jultid ungefär. Mm. Och jag är kanske den personen som, det finns en intressant korrelation här tycker jag, att hur mycket jag läser och tittar om fotboll, men hur få matcher jag ser. Det kan aldrig sluta bra. Uh-huh. Men jag valde då istället för dig att inte lägga ifrån mig fjärran, utan jag tryckte på play och har faktiskt sett alla 3. Mm. Du vill kanske veta vad jag tycker.
Ja, absolut. Jag är ju, ska jag trycka på play ikväll? Det avgör du nu.
Mm. Kan inte bestämma mig riktigt, för jag har ju trots allt sett alla 3 och inte i research-syfte, utan att jag ändå ville, efter jag sett den första så ville jag se andra och tredje med. De lägger ju upp det här kanske ungefär som om du minns Winter Classic, när man fick följa om det var New York Rangers och Philadelphia Flyers. Mm. Och det presenteras redan i början på första avsnittet hur unikt det här är. Och de säger att nu ska ni verkligen få komma in bakom kulisserna i en av världens mest största och mest mytomspunna fotbollsklubbar. Mm. Välkommen in. Så. Och det får man ju inte riktigt, blir ju min känsla, i alla fall efter tre avsnitt. Att det är mycket man inte får se. Känslan. Man går igenom deras matcher och man följer med, och det är väldigt snyggt gjort, snygg produktion, och så får man följa dem lite utanför planen när de har kanske ett typiskt så utanför planen är att man hänger med Cuadrado till Paris för att en ny Adidas butik ska invigas där. Och någon annan har ett reklamgig, eller så får man se Pjanic spela lite fotboll med sin son eller så. Så man får ju tillgång till dem som kanske inte är helt vanlig.
Är man med i omklädningsrummet?
Nej, det är man ju inte. Det har jag för mig att man ändå fick se John Tortorella stå och skälla på spelare i Rangers omklädningsrum. Att där, dit vill de inte gå. Så jag tycker inte riktigt att man får komma till insidan på riktigt. Mm. Den berättar oss hela tiden som förklarar att nu är det press på Juventus. Nu har de bara tagit en poäng här i helgen. Men sen är det ändå efter, så är det är lite synkar med Allegri, tränaren, och med några spelare. Och så får man hålla till godo med att man får följa med dem på lite upptåg. Men känslan är att det är så mycket samarbete och att det är ganska regisserat. Så skulle det, för på ett sätt är det ju intressant. Nu har de ju lite tufft då, att de har ju chansen att vinna men ligger ju efter Napoli. Och de har vunnit 6 år i rad. Mm. Så prickar de in säsongen där de första gången på länge inte vinner ligan. Och kanske till och med åker ut och gör ett fiasko i Champions League. Det låter ju potentiellt som där blir det intressant. Mm. För här händer ju någonting.
Då stänger de kanalen ännu mer.
Ja, det skulle bli intressant att se då. Mm. Jag har ändå valt ut några pärlor. Och man måste se den här serien som jag ser den lite för att se kanske det här är pärlor. Men jag vet att du också skulle se det här som små pärlor. Mm. En är när man får följa med Gonzalo Higuaín inför en match och han sitter bara och laddar på sitt hotellrum. Han sitter då och dricker sånt här, är det matcha det heter? Mm. Sånt sydamerikanskt te. Uh-huh. Är det väl. Mm. Alla verkar ganska hyggliga. Så kan man ju fråga sig om de spelar en roll, men de anstränger sig, verkar vänliga och sådär, reko killar så. Men där får man en liten bild av att de kanske lever i en bubbla ändå, för då visar Gonzalo Higuaín sin tatuering på armen. Och där har han då initialerna på alla sina familjemedlemmar. En unik tatuering skulle du säga i fotbollssammanhang. Nej, men det roliga är då att Higuaín verkar lite tro att det är det. Aha. Han förklarar det här som att det här är väldigt speciellt. Jag har valt att tatuera in initialerna
på mina.
Här är Laura. Ja, precis. Ja. Man gillar honom. Det är som att han tror att det här är ingen annan. Ja. Medan det känns som det går 12 på dussinet med den typen av fotbollstatueringar. Ja. Det är en då. Pärla nummer två är när en ganska ovillig Gigi Buffon tvingas plåga sig igenom en reklamfilm som ska spelas in där någon av Juventus sponsorer ska göra en julfilm. Mm. Jag vet inte om det är något reklamuppdrag. Upplägget är att ett gäng Juventus-spelare sitter kring ett bord och ska ha middag, och Juventus ska, eller, och Buffon ska komma in som en överraskning med en stor present. Och det är intressant för att det är en tid när Buffon börjar få det lite kämpigt. Han har åkt ut mot Sverige och Italien har missat VM. Enormt fiasko. Och han har börjat få lite problem med kroppen, och Kersny har börjat få stå allt mer matcher. Där ser man dels vilket superproffs han är, för man ser innan att han är jävligt ovillig till att göra det här. Mm. Och sen när han väl ska agera, hans roll är väldigt enkel, och det står en hipsterregissör och förklarar vad han ska göra, och han känns väldigt så att han vill vara någon annanstans och bara göra det. Sen går han in med världens största smil med ett guldpaket, och sen säger de bryt, och då säger han ciao, och så sticker han iväg direkt. Så där får man en liten bild av tävlingsmänniskan Buffon. Uh-huh. Så. Han är fascinerande också för att han kan som få säga ganska platta saker och få dem att låta väldigt smarta. Mm. Han kan liksom förklara för dig och se dig i ögonen att en målvakt måste alltid, alltid hålla koncentrationen. Koncentration. Och det säger ju alla målvakter. Mm. Men han har ett sätt, lite som Hasse Backe kan säga också, tycker jag, den här naturliga pondusen, att man kan säga något ganska alldagligt och man tänker att fan vad sant, fan vad sant.
Ja, det är intressant.
Det är ju en kvalitet i sig.
Ja, verkligen. Ja.
Han är ju något av en huvudfigur för serien, tror jag, eftersom det kanske är hans sista säsong och så. Pärla nummer tre är att se Claudio Marchisio göra äkta italienskt kaffe i sitt eget kök. Det gör han är väldigt stolt över det. Det är någon slags kokanordning. Han säger att det kan inte vara sån där slarvigt kaffe. Den här tiden tar jag med allt det. Han talar om när han kommer hem från träningen, så har han kanske en timme innan barnen kommer hem. Den brukar han använda för att läsa en bok och dricka det här väldigt goda kaffet.
Väldigt modernt kök, eller?
Ja, det ser ju väldigt fräscht ut, det får man säga. Och här kommer vi kanske in också på, det här kommer ju låta otroligt ytligt, men en skön sak med serien, och folk får väl döma mig nu, men det är att alla är så snygga. Marquisio är fantastiskt vacker i skräddarsydda västar och kavajer. Buffon är otroligt vacker. Dybala är sådär pojkbands snygg. Alla, möjligtvis med undantag av Chiellini, som man ändå gillar väldigt mycket för att han känns intelligent och vettig. Bara det kan man vila i. Det hade inte funkat lika bra med de plattityderna om det hade varit Bayern eller ett engelskt lag. Så bara det gör att jag gärna vill se nästa avsnitt, för att det är fina miljöer, vackra kläder och snygga människor. Så det har Juventus för sig. Men vi får se om de vågar löpa linan ut när det börjar bli riktigt spännande nu, om de får komma in på insidan. För det får man inte riktigt, bara till en viss... Det är regisserat, helt enkelt. Så ändå värt att titta på.
Vi blir ändå sugen på att se Marquis när han gör kaffe. Du, av den anledningen ska jag trycka på play ikväll, tror jag.
Ja, det är då i avsnitt nummer 3.
Okej, då spelar jag fram till det. När vi ändå pratar om det här, Johan, så vi kan ju faktiskt... Jag tycker det är ändå dags att avslöja vad vi ska göra för stor satsning här på Offside under året. Det är ju att vi följer en klubb under hela säsongen. Det kommer bli 5 stycken delar, där första delen kommer i vårt nästa nummer och kommer läggas upp där på offside.org. Och jag har ju hängt med Gais under januari och februari månad, och framförallt då Bosko Orović, den nya tränaren. Och det är ju väl lite vår motsvarighet då till Netflix Juventus-satsning, eller till när ESPN gör sina Winter Classics, där vi försöker få så mycket tillgång som möjligt till att komma så nära som det bara går. Och det är ju lite lättare att komma nära Bosko Orović än Allegri, får man säga.
Ja, det blir ju känslan lite att den här är väldigt trevlig att titta på. Snygga matchbilder, och de är vackra, som sagt. Och man tittar
finns
på det gärna.
Finns också några vackra i Gais?
Ja, men det är säkert på att det gör. Men vill man till intriger och spänning, så blir man mer sugen på att åka till en liten svensk klubb där man vet att man inte behöver komma överens med dem så mycket om vad vi kan göra och inte. Så.
Nu är det många som är nyfikna. Är jag hemma hos Dusan Djuric när han gör svensk kaffe i köket?
Ja, är du
det? Ja, det får man säga. Ja. Nästa nummer av Offside. Nej, men det är ju faktiskt någonting vi har pratat om i många år, Johan, sen du och jag tog över Offside, att det hade varit kul att göra den här satsningen och följa med. Vi har väl liksom letat efter rätt karaktär och tajmingen för oss själva. Har vi tid att göra och inte göra, och också geografiskt givetvis. Det är lite svårt för oss att följa Gävle eller Djurgården, för då måste vi resa från Göteborg. Och Gais känns som, man vet ju att det händer ju alltid saker i Gais. De har haft en otrolig spelaromsättning de senaste åren. De har haft över 80 spelare som har representerat A-laget på de senaste 3 åren. Haft tränare, ordförande, som nu ska de byta ut ordförande. Och när Bosko tog över i sommar, så 2 dagar senare så höll han på att dö i en trafikolycka. Och fick inleda första veckorna i en rullstol och rulla runt och sådär. Så att...
Och allt detta i en tid, Häcken undantaget, i en rätt deppig tid för Göteborgs herrelitfotboll.
Verkligen så. Och Bosko har ju, sedan han var liten, och sedan han, Samir Bakau, skrev på för Gais mitten på 80-talet. Har han själv varit Gaisare, så för honom så är det ju också, han har gjort den här, den som inte kan Boskos historia, bör kanske veta att han var en supertalang, verkligen. Han och Teddy Lucic spelade tillsammans i Lundby.
Och Jubomir Vranjes.
Ja, just det också faktiskt. 73-årna där, som var ett sensationellt bra lag. De vann ju allt, de vann pojkallsvenskan och Gotia Cup, och Bosko var, han fick liksom provträna eller fick erbjudanden från största klubban i Europa som tonåring och spelade där. Men slarvade faktiskt bort sin talang genom att han inte var så professionell som sin kompis Teddy Lucic, som senare fick en jättefin karriär och så, och Bosko fick lägga av rätt tidigt på grund av många skador och sådär, men har ett revansch och ett driv inom sig som handlar om att man får inte vara lat, och det är liksom den lärdom han har tagit av sin egen spelarkarriär, och därför så är det slående hur mycket han jobbar med detta Gais, hur många timmar han lägger ner och hur inne i detta han är hela tiden mentalt.
Han ska inte göra samma misstag som ledare som han gjorde som spelare. Exakt så. För det kan man ju säga, att otur att han fick skador, men kanske också en följd av att han inte skötte sig ordentligt.
Precis. Så jag har varit med där rätt mycket ute på Gaisgården. Jag har varit med när de har faktiskt gått nu bra i Svenska Cupen. Med först en vinst mot Elfsborg och sedan ett kryss mot Hammarby. Får vi se hur det går mot Vasalund. De kan ju faktiskt gå vidare i en på förhand väldigt tuff grupp.
Ja.
Och då har han ju fått en kanonstart på den här 2018 som ska bli hans egentligen riktiga start. Eftersom det inleddes i sommaren så fick det över ett krisande Gais. Det handlade mest bara om att klara ett nytt kontrakt i Superettan. Han hade sin nästan
väldigt svåra skada
och pratade som amputerar hans ben och sådär. Och det blev liksom en ad hoc säsong under hela hösten. Så nu är det så de satsar och det ser ju onekligen väldigt, väldigt bra ut. Och jag som varit där ute får en känsla av att det är någonting på gång där. Därför så känns det att man har haft flyt på något sätt att vi valde guys just nu, tror jag. För att det känns som att det kan bli jättebra, men det kan också bli katastrof som det har blivit så många gånger för guys. Så därför är det ju väldigt spännande att kunna vara med på det här, den här resan.
Ja, lite om hur vi tänker där då är ju att det är ju inget nytt att vi gärna följer om det är en person eller en klubb över tid för våra reportage, men då har det alltid tidigare varit för ett enda stort reportage, en stor publicering. Här ska alltså bli en följetong då som ska pågå över hela året och där man ska följa med. Och varför väljer vi just de här? Du nämnde vissa logistiska skäl, men vi har ju letat efter dels rätt typ av karaktärer som man blir nyfiken på att följa oavsett om det går åt helvete eller om det går till himlen så att säga. Och också att det ska finnas en given utmaning och kanske inte helt oviktigt att gärna elitnivå, men också där det inte är folk hela tiden och där man kan vara kanske inte ensamma på banan, men där man vet att andra bara kommer göra enstaka neddyk. Det hade inte blivit riktigt lika samma sak i Malmö FF eller i Göteborg eller AIK eller så. Det här passade bra.
Nej,
vi vet inte vart det slutar.
Nej, och det handlar ju liksom ekonomiska förutsättningar för guys. De har inte så stor spelarbudget jämfört med många andra i Superettan som har kanske dubbelt så stor årsbudget för en spelartrupp som Helsingborg har nästan tre gånger så stor till exempel, och HBK har dubbelt så stor, så att de måste ju, Bosko måste ju trolla lite grann med knän. Han är sportchef också, vilket gör att han ansvarar för hela truppsammansättningen under januari, februari och så, och det är ju han som kommer tvingas nästan svara på kritiken från supportarna om det skiter sig, för att det är han som är helt ansvarig för det här. Samtidigt så har han inte alla förutsättningar kanske som han hade kunnat få i en annan klubb och så, så att det gör det också intressant.
Det är ju en del också då av vår satsning på den här nya digitala plattformen vi har med offside.org och vår nya hemsida, att ska kunna gå och publicera delar där också. Och då kanske det passar bra nu att ska vi bjuda in bara kort till avsnittet en gäst, nämligen Fredrik Tillberg, som precis har börjat jobba. Han var vår praktikant under hösten 2017, men han ska ju ha ett totalansvar över sidan.
Okej, kom
in Fredrik.
Ja, men kanske känd också som en av Sveriges största Petter Antoine-kännare.
Ja, välkommen till Offsides podcast.
Hej, tack. Hej. Vad kul.
Nej, jag tänkte bara att istället för att vi försöker prata om webben och vad vi har för tankar där, så kan väl du göra det, för det är du som ska leda det här.
Ja, jag blir lite ansvarig för vad som kommer ske på offside.org framöver. Och det första som jag skulle vilja nämna är den nya, kallar vi den för bloggfunktionen.
Vi har inte riktigt enats om vad vi ska kalla den.
Någon form av bloggfunktion som vi valt att kalla för offside-snack.
Som är öppen och där kan alla titta in.
Precis, det kommer vara öppet för alla och vi kommer länka flitigt på sociala medier och sådär dit. Och det kommer då vara någon sorts förlängning till magasinet där vi möjliggör för ökad läsarkontakt och bakom kulisserna material inifrån magasinet, men också lite bonusmaterial och sådär som inte får plats i reportagen som finns med i magasinet. Men även framöver så kommer vi ha fler webbexklusiva reportage och texter.
Ja, och vi har ju pratat om det ganska många gånger, jag och Anders här, om att trots att vi ofta skriver ganska långt, så eftersom vi är ute väldigt länge när vi gör reportagen, så blir det mycket man tvingas sålla bort i skrivprocessen, eller som en klåfingrig redaktör tycker inte platsar. Och där står man ju ofta ändå kanske med kul material, men som inte riktigt passar i storyn. Och sånt kan man då lägga ut där till exempel.
Precis.
Fredrik, du får rätta mig om jag har fel, men tanken är väl också lite grann med att vi ska hitta en lite tydligare plattform för podden här, där vi som förra veckan, där du Johan refererade ganska hängivet till en artikel som du har läst om tvillingar, så då lägger vi upp de länkarna där, eller är det ett roligt klipp som vi pratar om det är Danny Murphy och Alan Shearer som sitter i Gary Linekers studio, så lägger vi upp det klippet där, så att det är också tanken att man ska titta in där i samband med att man lyssnar på varje avsnitt av Offsides podcast, så kan man kolla in lite extra material där.
Kommer binda ihop allting som sker på magasinet.
Och den är uppe och rullar nu. Man kan kika in på Offside-snack. Den är väl i början, men det går att läsa redan nu.
Ja, det finns lite små grejer där som man kan spana in. Bland annat er lilla presentationstext av Offside-snack.
Ja, och det blir upp till dig också att piska då som att kräva in roligt extra material.
Här ska det piskas.
Ja. Bra, innan du lämnar här bara. Vi nämnde ju Rvoje Milic förut. Mm. Och du är ju Fiorentina-supporter. Går ibland runt här med en gammal Battistuta-tröja. Visst var det så att han var där ett tag?
Han var väl där i någon säsong och gjorde väl kanske inte bort sig, men han hade ju inte direkt Napoli-kvaliteter i sig som man tyckte då, utan det var ju mer att man satt och klagade på hans brist på initiativförmåga och hans trubbiga fötter.
Strubbiga fötter. Jag läste också att Georgi Hagi, som många svenskar har ett förhållande till i och med VM 94, var ute och krigade ordentligt mot Fiorentina-bossen på grund av att hans son inte hade lyckats så bra där. Värre än Ceausescu, sa Georgi.
Ja, det är starkt.
Vilket ju är hårt.
Ja, det är riktigt hårt.
Alltså. Så bra är Inianis Hagi?
Alltså jag har inte sett honom så mycket, för han har inte fått så mycket chanser som han kanske har förtjänat då. Man har ju känt att han har kvaliteter som skulle kunna passa in i ett Fiorentina som bygger om väldigt mycket just nu. Så att jag hade gärna velat se mer av honom än vad jag hunnit göra. Sen så vet jag inte hur pappa Hadji, vilken insyn han har i vad som sker i klubben och sådär heller. Och
han brukar ju, vi brukar ju, det är ju ett återkommande ämne, kassa idrottsfarser. Men ofta brukar vi säga att gamla storspelare oftast är väldigt vettiga. Att de är ofta de lugnaste. Men här har vi då ett litet undantag. Det är ju ganska hårt uttryckt. Man har ju svårt att se att Henrik Larsson skulle jämföra till exempel Jens Gustafsson med Ceausescu eller någon diktator om Jordan inte skulle få speltid i Norrköping.
Ja, det har man svårt att se faktiskt.
Någonting mer om Fiorentina som du vill tillägga?
Ja, men där, jag försökte jobba in det lite här i höstas när jag var här som praktikant inne på redaktionen. Jag pratade lite om, på tal om Hadjius, kommer jag att tänka på det, att det finns ju två till söner till gamla storspelare i Fiorentina som har gjort det lite bättre än vad Hadji fick chansen att göra.
Chiesa?
Chiesa är ju den stora talangen och det stora namnet i Florens just nu. Där man hoppas att han inte gör samma resa som Bernardeschi gjorde när han gick till Juventus. Figurerar väl lite i den där dokumentären som du pratade om innan.
Han, man får följa med Bernardeschi på gitarrlektion.
Oh.
Det är
ja. Jag fick sålla bort den som redaktör.
Jag satt och suckade över just en gitarrtweet av Bernardeschi härom veckan där han sitter och liksom, jag tror att han har gitarren i näven och så skriver han att man ska bara njuta av livet.
Ja, han har ett ingen roligt, det är ju också en pärla nu när jag tänker efter, han har ett roligt citat Bernardeschi i serien när han förklarar varför han gick till Juventus då och gissa gjorde många Fiorentina-supportrar besvikna att nej, men när man är barn, det är nog allas dröm att någon gång få spela för Juventus, så lägger han till, särskilt om man gillar fotboll.
Alltså det doftar ju mellanmjölk på den gubbens hjärna lång väg alltså.
Ja, men bra, lycka till med Fiorentina och framförallt med offside.org.
Ja, lycka till själva.
Det är som att vi inte ska ses, vi ska sitta bredvid varandra och jobba. Men kul att du gästade här i alla fall.
Ja, tack så mycket för
att nu får Anders ta plats igen.
Ja, tack så mycket Fredrik, det kändes nästan som att fan, vi har ju en ersättare här när jag är sjuk. Fredrik kliver in.
Ja.
Nej, men det vi ska säga förutom, jag måste nästan ställa en, eftersom du ställde mig mot vägen här Johan inledningsvis. Vad heter Fiorentinas hemarena?
Jag sträcker den.
Stadio Artemio Franchi, va?
Det borde jag ha tagit. Ja, det känner jag tagit. Igen.
Men vad jag ska säga där, bara en liten återkoppling till Bosco. Det är ju så att nu kommer första delen då, i samband med att nästa nummer kommer ut. Och lägger vi givetvis ut på offside.org.
Ett år med Gais del 1.
Precis. Del 2 kommer ju enbart publiceras på offside.org. Så det krävs ju att man skaffar sig ett konto. Och vi tjatar om det här. Det kostar ingenting de första 2 månaderna. Ingen bindningstid. Sen kostar 35 spänn i månaden. För det så får du alla nummer hem i brevlådan. Och du får också tillgång till hela webben som då Fredrik ska lyfta till otroliga höjder här.
Ja, och det har ju vi viss påverkan i också. Vår ambition är ju att under året komma igång. Vi lägger ut allt material såklart så fort vi har ett nytt nummer. Men att det ska kunna dyka upp riktigt bra reportage mellan numren.
In på offside.org. Jag tänkte ju hålla lite längre på veckans fingerspits. Men nu när vi haft Fredrik här inne och vi har pratat Fiorentina och du har snackat en lite Serie A. Så veckans fingerspits tar sig ner till stöven. Och det är att Det hänger också ihop med det här rafflande helgen vi har framför oss där både Juventus och Napoli. Antingen så rycker Napoli eller så blir det vice versa.
Man har rätt tufft motstånd båda två.
Men det är ju så.
Jag tror Juve har Lazio, Napoli har Roma.
Ja, låt mig stanna då i matchen Juve-Lazio. Eller Lazio-Juve, det är väl Lazio som spelar hemma. Och där är min fingerspits denna veckan att Sergej Milinkovic-Savic, var du på honom igen? Han har inte varit med i Juventus-dokumentären, du kan inte plocka några billiga poäng där.
Nej, nej det kan jag inte göra. Men du nämnde honom att du gärna ville ha honom.
Ja, ja just det. Ja,
så att jag antar att du gillar honom.
Ja, och min fingerspits är att han faktiskt sänker Juventus och Netflix med att han avgör den här matchen för ett ganska formstarkt Lazio. Framförallt är det ju en Sergej som är oerhört bra.
Ja, Immobile leder väl skytteligan rätt klart också.
Ja, ja, han är inte anfallare, ska man komma ihåg. Han är ju en central mittfältare som ibland spelar lite offensivt, ibland centralt, ibland till och med defensivt. Han gjorde 2 mål mot Sassuolo i helgen, 2-0. Och det innebar att han gjorde då, tror jag, sitt 9:e mål den här säsongen i Serie A. Och han har gjort 3 assist, 2 mål i Europa League och sådär. Och han är ju den här typen av mittfältare som man inte, de växer inte på trä längre. Han är fysiskt oerhört stark, 192 cm, bra i luften, stark, vinner många dueller. Han har jävla fot, passningsfot, bra skott. Han är bra djup, det är så här tvåvägsspelare. Han är komplett. Och det är min drömspelare. Ska jag välja en spelare till Liverpool nästa säsong så är det ju Sergej som jag är väldigt svag för. Och han spelar tillsammans med en gammal Liverpool-kille, Lucas, som har gjort, fått en ny höst som har varit ganska länge.
En ny vår får man
väl. Ja, just en ny vår. Ja, man kan säga en ny höst också om man vill. Så det är min fingerspits. Jag har ju varit, den är inte så, vad fan, han gör mål då och då så det är omöjligt att han sänker Juventus. Men jag sticker ut hakan och säger det, att det är han som sänker Juventus, ja.
Mm. Du är ju väldigt bra på de här, jag sitter lite och längtar efter en fingerspits som för ofta privat eller utanför podden så spår du ju ibland lite från höften kring media och sånt där.
Ja.
Du satt ju bland här och pratade om Fredrik Ljungbergs start, vi har satt, som kändes spännande. Nu är du ändå inne lite grann på folk som ska avgöra matcher och så. Det känns, det är ju järvt kan man ju säga,
ja.
Men att där du blir lite som en bettare. Liksom.
Ja, sorgligt. Den vägen.
Nej, jag är inte man sannoliken nog att säga om du får in den här eller inte. Men jag menar att det hade varit spännande framöver om du kan spå lite i medielandskapet, ja, för det gör du ju bra utanför.
Ja, just det. Ja, det tar jag med mig till nästa vecka.
Ja, ja, men då ser vi hur det går på både med spitsen och för toppstriden i Serie A. Ja, har läst en bok i helgen på vägen hem från Örebro. Och det var en bok från en journalist, en tidigare journalist som du säkert minns från GP, som hade en stående kolumn där han ofta var, han var väl lite GPs Johan Kroneman, Ulf Stenberg. Han har skrivit en bok om Ingmar Stenmark som jag ryckte i farten på Pocket Shop för att ha något att läsa på tåget upp. Jag visste inte det, jag visste att han hade varit alpinjournalist, men tydligen fungerade då Ulf Stenberg som i princip som Ingmars press kille, mediekontakt för också andra journalister och om man kanske hade den tjänsten i alpina landslaget överhuvudtaget.
Samtidigt som han jobbar som journalist.
Ja, det kunde man göra då. och det här är då hans bild av åren med Ingmar. Jag köpte den mest för att jag har väl hyfsat koll på att Ingmar Stenmark var en grym slalomåkare och vet en del där. Utan jag tänkte att det kanske fanns lite spännande medie historier och anekdoter och så. Det gjorde det väl kanske, men det jag tog med mig var faktiskt något annat och det var på slutet när Stenberg försöker sig på en sammanfattning vad som gjorde Ingmar så bra. Varför kom just han fram och blev så otroligt framgångsrik? Då konstaterar han då att han hade väldigt gynnsamma förutsättningar. Att han då bodde granne med backen i Tärnaby och använde den som lekplats i princip. Stod på skidor varje dag från november till maj. Hade då en pappa som hade varit framstående så fick tidigt rätt vägledning och tips och att han hade en extrem bra träningsvilja själv. Han kom tidigt upp i sina 10 000 timmar så att säga, men det var inte intressant, alltså hade han ju även Stig Strand lite framför sig att tävla mot, så det mesta fanns där för att det ska kunna bli någonting bra. Men det jag tog med mig var när han väl blev bra och kanske till och med blev bäst i världen och började komma ut i den alpina cirkusen, då gjorde han en del oväntade träningsgrepp för att han var så rädd för att han skulle tappa lusten till sin sport. Han pratade mycket att det var så viktigt att känna känslan i backen och kärleken till att åka skidor helt enkelt och tappade han den så skulle det snabbt gå, höll jag på att säga utför, det blir en dålig term att använda, men du fattar. Och då gjorde han en del ganska vågade grejer.
Jag vet en sak. Ja. Och det är när han balanserade på lina.
Det var ju en sak han gjorde då, att han la in grejer i sommarträningen som skulle utmana honom själv. Och så slå två flugor i en smäll, att det också var bra för balansen. Men att det här var också
kul
ja. Mm. Precis. Och han cyklade på enhjuling också. Mm. Jag tror de här bilderna som togs då blev ganska ikoniska. Väldigt vacker fjällmiljö och så går han på lina eller cyklar på enhjuling. Och andra konkurrenter kikade, shit, vad är Ingmar håller på med där uppe?
Han går utanför boxen.
Han går utanför boxen. Mm. Det var dels det. Och sen började han också känna att de första åren på cirkusen och när han började bli bra, att framåt februari så började han bli trött på att åka tävlingarna. Mentalt utsliten. Dels så tyckte han att det var kämpigt med medierna och uppmärksamheten, men att han inte riktigt kände samma glädje och kärlek att stå på skidor. Då tog han beslutet att han förkortade sin säsong. Han gick på snö, som man säger, betydligt senare på höstarna än vad konkurrenterna gjorde. Ofta anlände han till den första träningen och hade bara 10 snödagar bakom sig. Mm. Och i när han tränade så kunde han också, om han tyckte det kändes kul och bra första åket, att då kunde han skippa åka mer, för han ville bevara den härliga känslan. Det som var viktigt för honom var hela tiden ha roligt i sin träning. Och det förenade honom med Björn Borg, som ju var hans, alltså var inte hans nemesis, men det var ju de två som var de två stora under samma tid och som tävlade i vem som var störst. Mm. Som också var, när han hundår från början slet som ett djur, en barn och spelade hela tiden 10 000 timmar, bla bla bla. Men också när han blivit bra, också försökte hålla lusten vid liv genom att han tyckte inte det var kul att köra nöta på olika övningar på banan, utan spelade alltid om poäng på träningarna för att det skulle kännas kul. Och McEnroe tog det där ett steg längre. Han tränade väl inte ens, utan körde dubbel istället. Mm. Bara för att hålla upp den här lusten. För de menar att tappar vi den så kommer det sluta utvecklas och då kommer jag bli sämre. De var ju ändå individuella idrottsmän. Men det där tänker jag på allt mer. Och särskilt nu kanske när man spanar in lag på försäsong och så. Fan, vi har en jävla vargavinter för att vara Göteborg i alla fall just nu. Och man vaknar och kan inte kännas askul alla gånger att gå upp. Att hur man som tränare där faktiskt liksom lyckas bevara något så centralt som att det ska kännas lustfyllt och kul när man ska igenom tunga träningspass. För alla vill väl spela matcher och spela fotboll, men vi vet ju båda två att det är mycket annat man måste nöta på också. Mm. Så jag vet inte, hur hade du tänkt? Låt säga att du hade rent hypotetiskt här tagit över ett elitlag, och så identifierar du snabbt att det vi kommer behöva lägga mest tid på nu innan serien startar, det är att sätta defensiven. Vi har ett testjobb där framför oss. Mm. Det kommer inte bli så roliga träningar för spelarna, men det är det här jag väljer att prioritera. Mm. Då blir det ju väldigt viktigt vilken typ av försäljare du är. Mm. Hur du säljer in det och får dem att känna, liksom, det behöver ju inte vara att man skrattar när man står och gör en defensiv övning varje gång, men att det ska kännas lustfyllt. Hur hade du tänkt där?
Ja, efter mina 11 år i fotbollens tjänst, där jag träffat många tränare, så hade jag nog kopierat det som många ofta då pratar om, att man för in tävlingsmomentet i allting. Det känns ju som det självklara. Men så, innan jag fortsätter där, så, för det är uppenbart också så där, man träffar ju många spelare och man har ju hört om spelare kommer hem så fort de har kanske en ledig helg ute i Europa, så flyger de hem på julen för att träffa sina barndomsvänner, och så går de till någon liten gammal gympasal där de var när de var små och spelar liksom futsal, bara för att det är kul. Eller sådär att de här killarna stannar kvar, eller tjejerna stannar kvar efter en träning och tränar liksom frisparkar. Det gör de kanske inte bara för att de ska imponera på sin tränare, utan de gör det för att de faktiskt tycker det är kul. Och där får de utloppet. Och liksom, varför spelar man fotboll? Men det ska vara kul. I den här långa försäsongen så är det så himla mycket som inte är kul. Och att de måste få utlopp för de här sakerna.
Ja, vi kommer ju också, förutom Bosco och annat, ha ett reportage om Ken Sema i nästa nummer. Där nämns det då, som man har sett ganska många gånger om fotbollsspelare, att efter ett träningspass i minusgrader i Östersund så stannar han kvar då. De andra joggar in till värmen, men han stannar kvar och kör olika teknikgrejer och leker med bollen. Mm. Och det tar man ju som ett bevis på hans hängivenhet då. Och han talar mycket om alla extra pass han har gjort själv och hur han stått och nött. Och det är väl också två flugor i en smäll. Jag tror minst lika mycket det handlar om det som du är inne på. Att han har gått igenom en träning och känner att han inte riktigt haft den här glädjen idag. Jag måste få ha lite kul också. Så att visst nöter han in kanske tillslag och ryck och så. Men framförallt att jag ska avsluta med att ha lite kul. Mm. Och att det kommer någonting bra av det också. Mm. Att det inte bara är för att man är plikttrogen och har den här hängivenheten, utan de bevarar det här roliga. De är lite mytomspunna, de där du är inne på, de här inomhusmatcherna i Stockholmsområdet med
vilken hysch-hysch av de här också.
Gretti och Stefan Silva.
De vill aldrig riktigt prata om det.
Nej, det är väl kanske lite skade att tränare är rädda att de ska skada sig och så. Mm. Men för deras fotbollsglädje säkert enormt viktigt att spela den här typen av spontan fotboll. Mm. Tävlingsmomentet säger du, ja, det har vi ju sett många gånger när vi är ute. Det är ju liksom allt från kvadraten till småmålsövningar och så för de poäng och så kanske de utser veckans vinnare. Mm. Jag tror att i Elfsborg får de någon Eton-skjorta eller något sånt där. Om det till exempel
blir... Det är lite Elfsborg över det.
Ja, det är det. En liten snygg skjorta. Ja. Då, om det till exempel blir Simon Lundevall som blir aprils spelare då. Det är ju en grej. Men du har ju rätt många grejer där som det inte går att tävla i. Stare, som är nu i USA, han hade ju ett av hans motton var ju, när vi kör så kör vi var ju ett, men ett som man också hade var ju kul är inte alltid bra, men bra är alltid kul. Och kontentan där då är alltså att det är kul att vinna. Mm. Alltså gör vi någonting som är tråkigt men vi vinner så tycker du det är kul, eller hur? Mm. Det har han ju rätt i. Samtidigt så sätter han ju rätt mycket på ett kort där. För det är väl så man kan se framför sig att jag vet att det här är tråkigt. Ingen gillar de här löpningarna eller det här nötandet, men ni kommer tacka mig när vi vinner. Mm. Då kommer vi ha jävligt kul ihop. Mm. Det är ju sant förstås, för alla är ju extrema tävlingsmänniskor och vill vinna. Men det är ganska långt fram till den där eventuella pokalen, eller som för ett lag som GIF Sundsvall, eventuella säkrade kontraktet.
Ja, precis. Ja, det är ju också det när man går in i sin åttonde, nionde försäsong med GIF Sundsvall och man vet att i bästa fall så slutar vi kanske åtta. I värsta fall så blir det degradering. Man har ju liksom, man måste hitta nog sina inre morötter för att orka ta sig igenom det här, och som tränare så är det ju en jätteutmaning att tror jag få spelarna att förstå att fan varenda jävla moment vi gör är viktigt här, även om det handlar om försvarsspel eller anfallsspel eller vad det nu må vara, så alla saker är viktiga. Det är ju, det är nog, har man varit länge i branschen och samma klubb så är det nog lätt att man, kanske är det så med Wenger, jag vet inte om det finns någonting där. Att i det momentet så finns någon typ av, ja nu är en ny säsong, vi har gjort samma upplägg och det funkar ganska bra och sådär, men att man inte riktigt förnyar sig kanske.
Nej, och också att man kanske på, till och med på passen, att man måste, lite som man gör som förälder, att man dinglar med eventuella belöningar. Mm. Och även om de kan se töntiga ut, men kommer du ihåg den här, jag vet inte om Blåvitt fortfarande kör den, men när Ren och Olsson var tränare så var det väldigt ofta att träningarna avslutades med en typ av lek eller tävling. Kommer du ihåg vad den gick ut på?
Ja, var inte det redan att de började och slå liksom bollar i ett mål utan målvakt där bollen inte får landa innan mållinjen liksom, den ska träffa rätt i nätet hela tiden.
Just det, och så ökar de hela tiden avståndet, ja, så till slut, och så åker man ut om man misslyckas, och så till slut står de och skjuter från halva plan, och så finns det en segrare till slut.
Just det.
Jag minns att de var ju så oerhört glada när de fick göra den. Mm. De blev de verkligen som så här barn på julafton. Det framstår ju som något ganska simpelt att lägga in en sån där liten, men det verkar ha gjort jobbet för dem, för de verkar tycka att det var det roligaste som fanns just då, att tävla i det där ganska fåniga leken.
Så. Minns du i vintras, Johan, du var väldigt lycklig över ett klipp som inte så många kanske uppmärksammade, var Ola Toivonen. Jag vet inte, var någon, som, någon reporter som varit nere
Sportbladet.
I...
Nej, det var på en landslagssamling.
Det var på landslagssamling.
De testade en ny boll, tror jag. Ja, han och Emil Kraft.
Ja, men då var det väl att de skulle träffa ribban.
Ja.
Och han träffade ribban på två eller tre gånger. Tre av tre bollar.
Jag tror det var tre av tre.
Ja, från ett rätt långt avstånd. Han blev så himla glad. Kommer jag ihåg det? Ja.
Otroligt.
Jag har aldrig sett honom så glad.
Precis. Man är så här, det glöder ju inte ögonen som det gör när han gör ett avgörande mål kanske, men bara ren glädje. Mm. Alla sett Ola Toivonen så glad. Den barnsliga glädjen att stå och leka och försöka träffa tre av tre i ribban. Mm. Den där tror jag också är så asviktig för dem. Mm. Så här, att få en påminnelse om att det var det där de höll på med, de här liksom små lekarna så. Så de, jag tror de visste vad de gjorde, Ren Olsson, just då när de la in den där lilla grejen.
Nej, men du är inne på någonting där, tränarskapet påminner ju på många sätt om föräldraskapet. Just det här med att man måste ge morötter, man måste nästan sådär, älskling, om du äter upp spenaten nu så kan du få en clementin sen.
Mm. Så leker vi sen.
Ja, så leker vi sen. Eller om du nu liksom gör läxan varje dag, hela veckan så kan det bli PlayStation-kväll på fredag kväll. Liksom. Så då får du spela PlayStation, att belöningar hela tiden. Och samma är ju från tränare. Så ger ni hjärnet nu, det är match på lördag, då är ni med i startelvan om ni verkligen ger hjärnet. Alltså.
Ja, matchen på helgen blir ju deras lördagsgodis, så att säga. Så där att, fan, nu har ni slitit bra i vardagen här, så där, nu kommer belöningen. Det här vi gillar mest av allt, att spela match. Skillnaden blir ju förstås att för barnet får den där lördagsgodispåsen, men att det är hälften i en trupp som måste stå bredvid och titta på medans andra äter. Ja, alltså de som blir bänkade eller läktade. Då,
ja, precis.
Och de får man ju kanske kämpa ännu mer med lusten.
På tal om föräldraskap och så jag vet inte Johan om du har sett tv-serien Transparent.
Nej, jag har hört talas om den bara.
Ja, det är en fin serie som finns på Viaplay tror jag. Där det nu, sista säsongen, en av huvudpersonerna kommer på att hon ska skriva en bok och starta en blogg som ska heta Kids on Top, som handlar om någon typ av uppfostringsmetodik. Sådär. Att man ska helt enkelt låta barnen tro att de alltid är cheferna. Det är sådär ett exempel när hon ska försöka få på sin son skorna för de ska komma till skolan på morgonen och han vägrar. Och till sist så säger hon så, okej min herre, skulle jag kunna få ta på dig skorna? Och säger, nej mamma, det vill jag inte. Så sitter hon, nej men då sitter jag här till du säger åt mig att jag ska ta på dina skor. Det är ingen fara min herre och så. Och till sist då så får hon idén här, shit det här är ju revolutionerande, det är så här man ska göra. Och då tänkte jag att...
Man lurar så att säga barnet och tror att den bestämmer, fast i själva verket så är man en puppet master.
Precis.
Och... Jag ser framför mig hur jag testar den. Och kommer bli väldigt arg på Transparent. För att nu har du suttit här en timme. Nej. Fortfarande inte redo för den där jävla skolan.
Nej, precis. Men det får jag också en att tänka på. Hur skulle det bli i ett fotbollslag om en tränare skulle överlåta all makt till spelarna?
Det låter ju farligt.
Ja, det kan ju bli så. Flygornas herre över det hela. Men vi säger att Poja kommer in i IFK Göteborg. Ny i klubben. Inte så rutinerad i de här större sammanhangen. Och så säger han till spelarna första dagen, nu är det så här killar, det enda jag kräver är att vi ska spela 3-4-3, för det tror jag på. Det är precis som en förälder säger till sina barn, att du får göra vad du vill, men du måste komma hem och sova om nätterna i alla fall, så vi har lite koll på dig. Och säger Poja liknande till spelarna i Göteborg. 3-4-3, sen får ni göra precis som ni vill. Vad tror du hade hänt?
Nej, låter först, då ska de komma överens då själva om en startelva. Men där ser jag ju att det riskerar att balla ur.
Ja, men där måste du, då måste du mejsas fram lite ledare. Figurer som ändå tar någon typ av kontroll.
Ja, vi gillar ju den här typen av tankeexperiment, men jag tycker inte det låter så likt det här exemplet från Transparent, för där har ju inte Poja kontroll. Nej. Där släpper han ju kontrollen. Nej, och hoppas på det bästa. Ja. Däremot så är det väl precis som att man kanske med barnet kommer överens om att vissa förhållningsregler, att så här, de här sakerna ska vi i alla fall göra, och vi ska liksom tvätta håret en gång i veckan eller vad det kan vara, och vi äter middag tillsammans, inte vet jag vad man har för, men vissa överenskommelser. Och så vet jag att en del jobbar också, att om man enas om vissa regler i ett lag, att det är ganska vanligt att man tillsammans sitter och tar fram de här reglerna. Nu kan jag minnas fel, men jag har för mig att den här väldigt uppmärksammade händelsen här i Göteborg när Zlatan och Chippen och Mellberg skickades hem, att det var inte bara, att de hänvisar gärna till att det här var regler vi hade kommit fram till gemensamt. Och så kan det vara ett lag också, om man då bryter så blir det lättare att det här är ju vi tillsammans som har bestämt. Ni har varit med och påverkat de här reglerna. Rvoje Milic, och så kommer du ändå för sent. Eller vad det nu kan ha varit där för problem. Men att där är det ju lite att man så här lägger över ansvaret på dem, för att ni har också varit med här. Och där påminner ju också väldigt mycket. Ja, det är bra tror jag att även om det är kanske kämpigt med tiden, så kan det aldrig vara en nackdel att en tränare också är en förälder.
Nej, det tror jag.
Det är veckans visdomsord.
Starkt, det ska jag precis som krydda ett liv med kärlek, så jag sätter det på någon typ av väg hemma. Du Johan, innan vi rundar av här så ska vi också faktiskt nämna att nu är det bara, vad är det, 2 veckor bort till vi kommer ut med en ny bok på Offside. Det är Jesper Högströms uppdaterade version av Blågult. En bok som faktiskt sålde oerhört bra. Jag tror att den är nästan uppe i 15 000 exemplar sålda, vilket är väldigt bra.
Nu med nyskrivna kapitel då?
Från Hamrén och Jan Anderssons tiden då, uppdaterat med nya kapitel som du säger. Och som poddlyssnare och offside-läsare så ska vi ju givetvis erbjuda ett liten bra deal. Och anger man rabattkoden Jesper, så sparar man cirka då en hunka jämfört med vanliga butiker. Det blir 149 spänn plus porto för den här boken. Och beställer man boken nu så får man den med första utskicket i mitten av mars. Och vill man läsa mer om boken och mer om den här dealen, så går man in på shop.offsidepress.se. Alltså shop.offsidepress.se. www.offsidepress.se. Och vill man då beställa boken så är det Jesper man anger som rabattkod.
Det är alltså blågult och den definitiva standardverket om svenska herrlandslaget. Kan ju låta lite stelt, men där finns, dels skriver Jesper, det är en av de vassaste pennorna som finns. Men därifrån har vi...
En av de vassaste pennorna som finns i världen. Ja, visst. Jag uppskattar verkligen Jesper. Det tog jag i.
Det tog jag i.
Ja, han är bra.
Nej, men vi har ju ibland hämtat lite nuggets därifrån.
Mm. Ja, förra veckan var du om fyllehistorien med kvartingen på Norrmalmstorg, va?
Med rulle på Norrmalmstorg och att göra en Helge Sekeroth. Ja, den kom därifrån. Mm. Och man kan förstå mycket av det som ska hända sen genom att läsa bakgrunden. Det är faktiskt väldigt bra läsning om man är det minsta intresserad av landslaget. Och nu alltså med nyskrivna kapitel.
Ja, men det var det om boken. Och Johan, ska vi säga vem vi har gjort detta avsnittet i samarbete med?
Det har vi gjort i samarbete med C-more. Och till helgen så avgörs ju gruppspelet då i Svensk Kuppen. Vilka som ska vinna grupperna. Och i den tredje och sista omgången möts bland annat IFK Norrköping, Örebro, AIK Halmstad, Malmö FF, Brommapojkarna, Sirius IFK Göteborg och Elfsborg Hammarby. Allt detta kan man se med C-mores standard sportpaket. Med standard sportpaketet kan man dessutom se C-mores alla filmer och tv-serier och sina favoritprogram från TV4 utan reklam. Man går in på cmore.se för att läsa mer om det här.
Ja, något avslutat ord, Johan?
Nej, vi hade ett litet gästspel. Det har vi inte haft sen inte Fredrik Gerten var och pratade om sin Zlatan-dokumentär på gamla stället. Men det är första gången vi fick sällskap nere i källaren. Mm. Annars har vi inte så mycket mer att tillägga. Man väntar på nästa avsnitt i Juve-serien.
Ja, det är väl det. Då tackar vi för idag och så hörs vi om en vecka igen.
Det gör vi. Hej!
Hej!